hush, hush. Andra gången är Hush Hush med Meira Omar, etta på Svensktoppen, nu med 190 poäng. Och dessförinnan så pratade vi med Anders Wrethov, en av låtskrivarna bakom både Bara bad och bastu och här senast Hush Hush. Vi får ingen nykomling idag, så ingen behöver heller lämna, och Svensktoppen fortsätter att även denna vecka vara helt dominerad av Melodifestivalen. Tekniker har varit Erland von Heine, listredaktör Micke Sederberg, programledare, producent, jag själv, Carolina Norén. Vi hörs igen om en vecka. Nu blir det nyheter, sen P4 Extra med Titti Schultz. Fortsatt ett trevlig söndag med P4. Hej då!
Utrikesminister Maria Malmer Stenergard kommenterar nu uppgifterna från Turkiet där den svenska journalisten Joakim Medin har gripits.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan, och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Utrikesministern, moderaten Maria Malmer Stenergard. Joakim Medin anklagas för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan. Chefredaktören för Medins uppdragsgivare, tidningen Dagens ETC, har tidigare kallat anklagelserna falska och absurda. Barn födda så sent som på 2010-talet har börjat komma till landets häkten. Minst 6 personer födda tidigt 2010 har häktats i år, misstänkta för grov brottslighet. Vi ska höra rikspolischef Petra Lund.
Vi måste förhindra att barn kommer in i kriminalitet på det sättet som vi ser nu. Och det är därför det är så angeläget att vi får verktyg som till exempel hemlig avlyssning.
Under årets 2 första månader har totalt 6 personer födda 2010 häktats. Misstankarna är genomgående grov brottslighet som planerade mord och vapenbrott, enligt Ekots kartläggning. Och i flera av fallen misstänker polisen att de agerat på uppdrag av kriminella nätverk, enligt uppgift till Ekot.
Det är totalt misslyckande från samhällets sida.
Barnombudsman Juno Blom.
Landets kommuner har nu en extrem skyldighet att identifiera varje enskilt barn som man känner oro kring.
Som Ekot rapporterade i fredags vill polisen kunna avlyssna barn under 15 år utan brottsmisstanke. Det skulle skydda barnen från gängen, enligt rikspolischef Petra Lund. Men polisens önskan kritiseras från flera håll. Advokatsamfundets expert Marcus Bergdahl anser att det råder en osäkerhet om vilka positiva effekter som tvångsmedel mot barn under 15 år har i det brottsförebyggande arbetet.
Reporter Simon Andrén. Internationella Röda Korset går ut och ber om motsvarande 1,1 miljarder kronor i nödhjälp till offren för jordbävningen i Myanmar. Pengarna ska användas till att hjälpa runt 100 000 människor nu direkt och under de kommande 2 åren, uppger Röda Korset enligt nyhetsbyrån AFP. Vädret idag blir det mulet i Götaland och Svealand och regn drar in västerifrån. Men på Gotland och i östra Svealand väntas mest uppehåll. Över sydligaste Norrland och längst i norr mulet med byar av regn och snö. I mellersta Norrland utrymme för en del sol. Ekots nyheter med Angela Wiese-Edelar.
Sveriges Radio P4. I en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
Och precis som i Ekot så ska det handla om den svenska journalisten Joakim Medin som nu anklagas för terrorbrott och för att rapportera antiturkiska nyheter. Han sitter fängslad i Turkiet. Och fästingarna, nej, de tog ingen paus under vintern. 5 gånger så många arter av fästingar har upptäckts jämfört med förra året. Fästingssäsongen kom onekligen tidigt i år. I Gaza pågår demonstrationer mot Hamas. Det här är ovanligt med den här sortens demonstrationer. Även omfattningen saknar motstycke. Demonstranterna vill få bort Hamas för gott. Och jag tänker att det är kul att vara Niklas Strömstedt just nu. Dels så planerar han för en ny turné och imorgon så kliver hans AIK in i Allsvenskan som ju haft premiär i helgen. Själva Niklas, han kliver in i den här studion strax efter 12:30. Som du märker så har vi ju alltså börjat lite tidigare idag, men 2 härliga timmar har vi framför oss tillsammans. Det här är Robin med Show Me Love. Yeah, yeah. I've got too much pride, too independent to have you by my side. But my heart said all of you will see, just don't. Turkiet anklagar den fängslade journalisten Joakim Medin för terrorbrott och för att rapportera vad man kallar antiturkiska nyheter. Medin greps i torsdags när han anlände till landet. Med mig nu Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Så vad vet vi om situationen just nu kring Joakim Medin? Han anklagas ju för terrorbrott.
Ja, precis. Han anklagas för både terrorbrott och för att ha förolämpat presidenten, president Erdogan. Igår så publicerade myndigheten som ansvarar för utländsk press, kommunikationsdirektoratet, ett långt meddelande vars innehåll liknar till stort sett det som vi har sett i turkiska medier tidigare, där man skriver att Medin, som du sa, har skrivit och spridit antiturkiska nyheter, anklagas för att ha förelämpat president Erdogan i samband med en ett specifikt, där man liksom pekar ut ett specifikt händelse, och det där var, skedde i januari 2023 när en anti-NATO-demonstration hölls i Stockholm och en aktivistgrupp då hängde en docka föreställande president Erdogan utanför stadshuset i Stockholm. Och där menar man, man skriver att precis två dagar efter den här demonstrationen så utfärdade en domstol i Ankara en arresteringsorder mot honom och 14 andra personer. Och och så står det där att de här personerna, de 15 personerna inklusive Medin, ska ha begått handling eller ska ha antingen organiserat den här demonstrationen, rapporterat om den till pressen eller varit i kontakt med den. Så det är väldigt svårt att uttolka det här. Hur ska man liksom lägga fingret på vad exakt Medin är anklagad för vad gäller just den här demonstrationen? Och vad gäller anklagelserna om terrorbrott, där också är det lite vagt och otydligt, för där står det allt ifrån att han har varit i kontakt med en terrororganisation till att vara medlem i en terrororganisation eller ha förmedlat kontakter mellan pressen och en terrororganisation.
Mm. Och jag ska passa på att säga också att både de som anordnar den här demonstrationen som du nämner vid Stadshuset i Stockholm och Dagens ETC som Medin jobbar för, de förnekar ju att han var inblandad i den där demonstrationen, så vi har det sagt. Var hålls Joakim Medin fängslad?
Ja, han hålls fängslad i en isoleringscell i Maltepe-fängelset. Maltepe är en stadsdel i Istanbul som ligger på den norra stranden av Marmarasjön. Det var där den här stora demonstrationen hölls av oppositionen igår i Maltepe. Och det är oklart om han kommer att stanna kvar i Istanbul eller flyttas någon annanstans, eftersom, som jag nämnde, så var det en domstol i Ankara som hade utfärdat den här arresteringsorden mot Joakim Medin.
Vet vi någonting om hur han mår?
Ja, vi vet det som hans chef Andreas Gustafsson, chefredaktör på Dagens ETC, har gått ut och sagt. Han säger att Joakim Medin mår bra efter omständigheterna. Medin har kunnat framföra hälsningar till sina närmaste, har bett om en bok för att kunna som han kan läsa och fördriva tiden i cellen. Och han har också fått ett juridiskt ombud som kommer att besöka honom dagligen.
Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent, tack för den här rapporten. Och vi har fått veta att utrikesminister Maria Malmer Stenegard hon har kommenterat gripandet av Joakim Medin till kollegorna på Ekot. Vi lyssnar.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan, och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Nu har jag också med mig Erik Larsson, ordförande i Reportrar utan gränser här i Sverige. Välkommen till programmet.
Tack ska du ha.
har alltså en svensk journalist som sitter gripen i Turkiet. Hur skulle du beskriva situationen för journalister i just Turkiet?
Det är sedan lång tid väldigt, väldigt dåligt. Turkiet, vi kallade Turkiet tidigare för världens största fängelse för journalister. De senaste åren så har de ändrat sig och nu har Kina gått om och man tillämpar andra juridiska metoder för att tysta journalister. Men läget för journalister, det händer att de misshandlas, beskjuts med tårgas, gummikulor i samband med demonstrationer. Deras konton begränsas på olika sätt då de ska sprida information. Och när vi tittar i vårt pressfrihetsindex så ligger Turkiet på plats 158 av 180 i Reporter utan gränsens pressfrihetsindex. Så det är väldigt dåligt.
Vad kan syftet vara när man fängslar en journalist så här?
Ja, det handlar ju såklart om att tysta rapporteringen. Och det är säkerligen därför som man gör det. Och man ska veta att de här spion- eller terroristanklagelserna som myndigheterna går fram med nu, det är väldigt vanligt att man använder den typen av anklagelser mot journalister och mot oppositionen bara för att tysta det som händer. Så att det här, man kallar ju till exempel de demonstranterna som är ute på gatorna nu för gatoterrorister. Det är ett väldigt vanligt ord i de här sammanhangen.
Spelar det någon roll för Joakim Medins situation att Sverige faktiskt är en allierad med Turkiet via medlemskapet i NATO?
Ja, det kan göra det. Och som ni berättade precis så sa ju Maria Malmö Stenegard att hon skulle ta upp fallet på det här NATO-mötet. Och det kan ju ha en viss betydelse då att vi är med i NATO.
Och vad kan ni på Reportrar utan gränser göra i situationer som den här?
Ja, det vi gör är ju att vi försöker stötta enskilda journalister så gott vi kan. Vi försöker också uppmärksamma den här typen av fall och liksom föra ut till allmänheten vad som pågår. För om man tänker efter så det som Joakim Medin är utsatt för nu, det är ju visserligen ett övergrepp mot honom och journalistkåren. Men det är faktiskt också ett övergrepp mot oss alla. I och med att det handlar om att de turkiska myndigheterna försöker beskära rapporteringen om vad som händer på gatorna i olika städer i landet nu. Och det är väldigt allvarligt. Vi har rätt att faktiskt veta vad som händer.
Tack så mycket Erik Larsson, ordförande i Reportrar utan gränser, för att du var med i P4 Extra.
Tack.
Här är Alex Warren, Ordinary.
They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. On the edge of your knife, staying drunk on your ride. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found. Of heaven's gate. Oh, my life found
something so out of the ordinary. How are you laying me down to a dead and buried? On the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Det här är P4 Extra. 5 gånger så många vinteraktiva fästingar har upptäckts jämfört med förra året. Det här enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det verkar bli en tidig fästingssäsong helt enkelt. Och Jessica Hägg som bor utanför Kristianstad blev biten av en fästing 2019 och drabbades av den fruktade sjukdomen TBE. Välkommen till programmet, Jessica.
Tack så mycket.
Berätta, hur smittades du?
Jag var ute i skogen och plockade svamp och kom ut ifrån en liten skogsdunge och kände att det kliade på armen. Så jag tog av mig koftan och där satt en fästing på armen. Okay. Som hade bitit sig fast. Så jag tog bort den med detsamma och tänkte att jag får kolla så att det inte blir en ring runt så att det är borrelia. Och sen tänkte jag inte så mycket mer på det.
Tänkte du något på TBE?
Nej, det gjorde jag inte. Eftersom att jag bor inte i ett riskområde och alltid noga med att borsta av mig och ta bort eller ta av mig när jag kommer hem och borsta håret och sådär. Mm. Men ja, det blev så i alla fall.
Ja, det blev ändå så. Hur sjuk blev du?
Ja, jag fick ju det här klassiska dubbelinsjuknandet som man kan få när man får TB. Att jag, först blev jag lite, ja, lite så här influensakänsla i kroppen. Men piggade på mig på ett par dagar. Och sen så 2 veckor senare så började den här huvudvärken igen på en måndag. Och jag hade lätt feber och var jätteenergilös i kroppen. Sen på torsdagen så vaknade jag på morgonen av en huvudvärk som absolut inte går att beskriva. Och jag kräktes okontrollerat och ljud skar i öronen och ljus i ögonen. Och jag tänkte att det här är nog någonting som faktiskt är fel på riktigt. Så jag åkte in till sjukhuset där vid lunch på torsdagen. Och de la in mig med detsamma på infektionskliniken. Och den första helgen där har jag inte mycket minnen av faktiskt. Så jag var inlagd i 8 dygn blev det väl.
Förstod någonting. Man direkt att det handlade om TB?
Nej, de förstod ju att det var någon form av hjärnhinneinflammation eller hjärninflammation. Men de kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var för någonting.
Hade sen, du... Ja, förlåt.
Ja, nej. Ja.
Okej. Men hade du någon tanke att det här kunde hända dig innan det faktiskt hände? Alltså just det här med TB. Var det liksom, hade du liksom helt bara uteslutit?
Jag är inte helt kanske, för att jag hade faktiskt tagit min första vaccindos.
Ja.
En eller 2 veckor innan jag blev fästingbiten av den här TB-fästingen. Så lite fanns i huvudet eftersom att jag är mycket ute i skogen och rör mig.
Mm. Men en spruta visade sig då, den räckte inte långt, du?
Nej, det gjorde den inte. Man räknar väl 3 sprutor för att vara fullvaccinerad.
Och sen ska det där ju fyllas på också enligt en viss ordning och intervall helt enkelt.
Ja, det ska ju det.
Men du, hur mår du idag måste jag få fråga.
Ja, du... Det är lite från dag till dag faktiskt. Jag har blivit sjukpensionär. Eftersom att jag har en kraftig hjärntrötthet som påverkar mig i allt nästan. Mycket jag har fått sluta göra och jag måste tänka mig för innan jag gör vissa saker. Ja, jag har jättebra dagar och sen så har jag jättedåliga dagar när jag bara ligger.
Vad har du fått ge upp?
läsa bland annat. Jag har varit en riktig bokmal och läst jättemycket, men jag kan inte läsa längre för att det, jag glömmer bort vad jag har läst.
Ja.
Så gamla böcker som jag då har läst några gånger kan jag läsa, men där jag vet vad som händer och vilka personer som är vilka och sådär. Och titta på film, det funkar, men jag glömmer ju ofta bort vilka personerna är i filmen liksom.
Tack snälla Jessica Hägg för att du var med och berättade om din upplevelse som ju faktiskt i allra högsta grad är pågående. Jag vill påminna alla om att du alltså drabbades av TB 2019. Stort tack för att du var med oss med idag.
Ja, men tack så mycket.
Och nu säger jag välkommen till Didrik van Honecker, jordhavande biolog på Naturhistoriska museet som gör mig sällskap. Didrik, har vi fler vinteraktiva fästingar? Eller det vet vi ju att vi har, men vad beror det på?
Och framförallt beror det på att fästingarna är mer aktiva när det är milt väder och att vi får mildare och mildare vintrar på grund av klimatförändringarna. Så att fästingarna övervintrar i markskiktet, men blir det inte riktigt kallt så kan de ligga i mer i, ska man säga, halvdvala. Och om det då till exempel lägger sig en hund eller någonting på och värmer upp marken så kan de vakna till och krypa upp och sätta sig på hunden då.
Mm. Men om man tittar på det här med lite perspektiv då, vad kan det här leda till?
Ja, dels så leder det till att fästingarnas säsong blir längre. Och det kanske inte är... I januari så är det ändå förhållandevis få som hittar fästingar. Men däremot så kanske det blir vanligare att man får fästingar på sig även på människor då, tidigare på våren och framförallt kanske senare på hösten då, om vintern blir kortare och mildare. Och i förlängningen så kommer det också kunna leda till fler fästingar. Dels eftersom fästingarna i sig får en längre säsong på sig att något djur ska gå förbi så att de kan fastna på den och suga blod. Fästingarna gör det 3 gånger innan de är vuxna då. Och det ökar risken för att, eller chansen för fästingen då, att den ska överleva och få mat. Och då kan det bli fler fästingar. Men sen också att med mildare vintrar så klarar sig till exempel rådjur bättre. Och rådjur är bra mat för fästingar. Så det gynnar också fästingen. Är det kallt och snörigt så att rådjur har ju bara som tandpeta ben och tycker det är jättejobbigt. Men är det mildare och snöfattigt då går det bra för rådjuren och rådjur är bra fästingmat.
Jag tänker att de här kedjorna som du beskriver nu, de måste ju också innebära att risken för borrelia och TB ökar.
Det gör den rimligen, absolut. Så att vaccinera mot TB, det är väl jättebra saker.
Just det. Du är i naturen hela tiden. Jag tänker att du har benkoll på dina vaccinationer, eller hur?
jag har gjort så att jag har tagit vaccin med mig och barnen som brukar käka glass efteråt och fira, eller så om man schysst att jag tog en spruta.
Ja.
Och då tar man en selfie och lägger på fejan till exempel. Då får man ju så här, du har ett minne.
Just det!
Ja,
så har man koll.
Då, för två år sedan så går jag käkade en glass liksom. Fästingglass då.
Nu är det dags för glass igen.
Nej, men då behöver jag inte fylla på. Okay, men om det har gått 5 år eller vad det är, då får man, när man ser den fästingglassbilden, då får man gå och ta en ny spruta.
Ett trevligt sätt att hålla koll. Didrik van Honecker, jourhavande biolog på Naturhistoriska. Stort tack för att du var med oss med idag.
Tack själv.
Här är Jill Jonsson med Rose Garden. I beg your pardon. I never promised you Rose Garden. Along where the sun shines. There's gotta be a little rain sometime. Don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you can make it come true, I would give you the world.
There's gotta be a little rain sometime. That's what it takes to hold you. I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leave. The waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what?
Allsvenskan hade premiär i helgen och imorgon kliver hans älskade AIK så att säga in i matchen. Niklas Strömstedt tog cykeln hit och du hör honom efter de lokala nyheterna som kommer nu när klockan slår 12:30.
Lokala nyheter i P4 Stockholm. Antalet hemlösa i Stockholm minskar. Det visar socialnämndens hemlöshetsrapport som ges ut vartannat år.
Om du inte har en trygg plats, tak över huvudet och sådär att utgå ifrån, då är det ju svårt att ta tag i de andra problemen.
Kent Andreasen har flyttat in i en bostad i Stadsmissionens hyreshus i Farsta i Stockholm efter att ha levt som bostadslös i 8 år. Han har haft missbruksproblem och är nu nykter alkoholist.
Jag har ju bara ett umgänge, eller hade bara fram tills jag flyttade hit. Och det var ju det här gänget på parkbänken. Och att sitta och försöka hålla sig nykter där, det går inte.
Och nya siffror visar att antalet hemlösa har sjunkit i Stockholm sedan 2022. Förra året räknades totalt 2196 hemlösa personer. Det är en minskning med 332 personer jämfört med den kartläggning som gjordes 2022. Och Kent Andreasens liv har förändrats mycket sedan han fick någonstans att bo.
Nu har jag min trygga plats där jag kan vara och göra Svensson-saker. Ja, det är rätt skönt faktiskt.
Reporter Peter Johansson. Idag samlas muslimer över hela världen för att fira högtiden Eid al-Fitr efter att fastemånaden Ramadan tagit slut. En av dem som besökte Stockholms moské på Södermalm idag innan en hel dags firande tog vid var Hanna Said. Och hon har en hälsning till alla som firar.
Jag säger Eid Mubarak och jag hoppas verkligen på frid och frihet för alla, oavsett muslimer eller inte. Hela världen förtjänar att leva i fred.
Just nu pågår den årliga marschen då tusentals Hammarby-fans går från Medborgarplatsen över Skanstullsbron mot Tre Arena till Herrallsvenskans första hemmamatch för laget. Vår reporter träffade syskonen Tim och Isabel precis innan marschen startade.
Hammarby har ju som tradition att många bajare ska gå tillsammans som ett tåg till matchen.
Vad är det som är roligt med att gå i själva tåget då?
Man träffar oftast personer som man är liksom kompis med och som också är Hammarbyare.
Och vad ser ni mest fram emot?
Att Hammarby ska vinna över Göteborg.
Samma här.
Reporter Emilia Berggren Sörlin. Och det här evenemanget det påverkar Stockholmstrafiken. Bland annat är Gullmarsplan helt avstängd för busstrafik fram till klockan 3 i eftermiddag. Temperatur idag 6-8 grader. Under kvällen och natten väntas halvklart i mulet väder och fortsatt mest uppehåll. Det var dina lokala nyheter här i P4 Stockholm med mig, Johanna Sjöqvist Harland.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Niklas Strömstedt, välkommen hit.
Tusen tack.
Hur är läget?
Det är utmärkt tycker jag. Ja. Solen skiner och då blir man på extra gott humör.
Ja, visst är det så. Mm. Du tog cykeln, hörde jag.
Ja.
Är du en året runt cyklare?
Nej, jag vågar inte cykla när det är isigt.
Nej.
Det är läskigt.
Inga vinterdäck?
Nej, inga vinterdäck.
Nej, då ska man låta bli. Ja. Det kan jag tycka. Ja, men resan hit gick bra i alla fall.
Ja, jag är ju här.
Ja, exakt. Men på det temat så vill jag passa på att fråga om hur det är med ditt knä.
Ja, det är alltså mitt jag har ju ett oopererat knä.
Ja, det ena är klart alltså.
Ja, det ena är ju klart, men det andra det är inte så bra nu.
Nej,
faktiskt.
Hur går cyklingen då?
Nej, cyklar går bra, men det gör ju ont och det verkar lite ibland på natten. Och
lite grann på dagen. Men förlåt, det är omöjligt.
Men inget på dagen,
nej vad skönt. Man börjar genast, både andra och dina egna texter börjar man liksom prata i när man ser en artist. Men är det så här stort knäprotes som ska in?
Så småningom är det ju det. Men jag hinner inte göra det förrän kanske nästa höst eller något sånt.
Ska du turnera klart först?
Jag ska turnera klart, jag ska spela den här föreställningen, hoppas jag, så länge det går.
Du, vi ska prata mer om den där föreställningen. Men först ska vi lyssna på Dasha med Austin. Är du med på det?
Ja, absolut.
Vilken tur, för du har inget val. Nej. Det är Niklas Strömstedt som är här den här söndagen.
To the sand, it's all we talked about lately. I packed the car, bring your guitar and Jane for smoking. First thing at dawn, you'd cue the songs and we get going. But you went home, waited on the porch for you, sat there alone all throughout the morning till I got a hunch down in my gut and snuck around the back. Empty cans and I'll be damned, your shit was never packed. Did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what caused it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your alibi? I'm made my way back to LA, and that's where you'll be forgotten. Wash up in Austin. A hell of a bluff you had me believe in. How many months did you plan on leaving? What happened? Bad habits. You go back, go bashing. I loved you, how tragic. Oh, did your boots stop working? Did your truck break down? Did you burn through money? Did your ex find out? Where there's a will and there's a way, and I'm damn sure you lost it. Didn't even say goodbye, just wish I knew what caused it. Was the whiskey flowing? Were you in a fight? Did the nurse come get you? What's your
Dagens gäst är Niklas Strömstedt och du ska på turné, inte förrän i september.
Nej, vi börjar spela några gånger i Stockholm först och sen så börjar vi turnera.
Ja, just det. Hur många stopp tänker du dig? Så här från början.
Ja, men det blir nog ett 40-tal kanske, eller ett 40-tal tillfällen i alla fall.
Har du Åmål i bakhuvudet nu när du planerar den här turnén? Händelsen i Åmål 2009.
Ja, men jag glömmer aldrig Åmål.
Nej. En ödmjukande dag.
Mycket.
Ja.
Och jag tycker faktiskt att man ska vara med om sådana dagar också. Mm. Och minnas dem. När det går väldigt bra så ska man inte glömma bort att det kan finnas andra dagar också.
För det var en liten dipp tydligen där just 2009 och framförallt i Åmål. Vi försökte räkna efter, vad var det, 9 pers i publiken?
Nej, det var 13 från början och 9 satt i den lokalen där vi skulle spela. 2 stod och hånglade mot bardisken ute i baren och 1 satt där och var svårartat överserverad och sov med huvudet lutad mot en halvt urdrucken starköl. Och den 13:e försvann som en blixt ut genom ytterdörren när han såg oss komma med gitarrer i händerna.
Och nej, det blir musik.
Så det var 12 kvar. Eller 11 och 1 medvetslös.
Tänk han som var lite överförfriskad. Såhär, va? Var Niklas Strömstedt här? Han missade alltihop.
Ja, men han hade supit sig bort ifrån den kvällen.
Har du hållit kontakten med det där
med
gänget?
Honom.
Nej, just honom, ja. Precis. Nej, men jag tänker, när det är så få, blev det väldigt nära?
Ja, men jag gick ju ut och tog alla i hand och frågade vad alla hette och sådär.
Ja.
Så att det blev lite familjär stämning. Och spelningen var okej ändå.
Ja, alltså det var kul att spela.
Ja. Nej, men jag säger att det var okej.
Okej, vi landar där helt enkelt. Men nu kommer en helt ny föreställning och man kan säga att kurvan har gått stadigt uppåt sedan 2009.
Ja, lite i alla fall. Men det är ju så, det går ju upp och ner.
Mm.
Om man har hållit på så länge som jag har gjort nu så måste det ju vara så.
Ja, men det måste väl också vara något man landar i, va? För jag tänker 2009 när det var 11 pers, vad kom vi fram till slut? Men där någonstans i publiken. Ja. Hinner pulsen börja gå upp och bara, är det över?
Det är klart den gör.
Ja.
Då tänker man, för det någon sa då, du ska ju inte ta sånt där personligt, men det är klart att man tar det personligt. Man har ingen annan att skylla på. Liksom.
Jag är produkten.
Ja. Så det går alltid att skylla på att det regnar mycket eller att det inte är löning eller att det är löning och då vill folk inte göra av med sina pengar eller att det är för fint väder eller att det händer någonting annat. Men det är klart att det kommer sådana dagar också.
Men och lite grann på det temat, din föreställning har ju ett väldigt kul namn tycker jag. Det är nästan svårt att säga. Mm. Tyck om mig eller tyck om mig.
Ja, man får välja själv.
Ja. Hur lägger du själv betoningen?
Det beror på lite vilket humör jag är på själv. Men om man säger så här, alla människor som man vet vilka de är tycker man ju om någonting. Men man vill ju hellre att någon tycker om en än att någon bara tycker om en. Fast om det är bättre att någon tycker om en än att inte tycker om en alls. Det blir svårt, va?
Ja, för att det också är väldigt roligt. Spelar det större eller mindre roll nu för tiden vad folk går runt och tycker?
Ja, det gör det faktiskt. Men det är klart att jag fortfarande vill att folk hellre ska tycka om mig än att inte tycka om mig. Men jag tycker att jag, och det säger ju alla som blir äldre och äldre, att ängsligheten försvinner på något sätt. Jag gör det här och jag tycker om det här jag gör och tycker du om det också så är det jättehärligt tycker jag. Men nej, jag bryr mig lite mindre faktiskt.
Den här föreställningen bygger faktiskt på din självbiografi Om, som kom för ett par år sedan. Och den är liksom omarbetad. Men jag tänker så här, väldigt mycket musik, eller hur?
Ja, det är musik, självklart också. Men det är nog mer prat faktiskt.
Kul! Men det här gillar du, eller hur?
Älskar det.
Att få väva in något som är mycket mer än alltså musiken, men också mycket mer av något annat.
Ja, men det är ju ett tillfälle när man står på scen, ett tillfälle att visa andra sidor av sig själv än bara de som kommer fram i låtarna. Visserligen kan det, numera kan man visa det i sociala medier och så, att man tänker på lite andra saker än och köra över fåglar liksom. men där just då, och jag har alltid tyckt om att göra så, att göra någonting mer än att bara stå rakt upp och ner och spela låtarna.
Men att du är liksom en ordekvilibrist, det märks ju i dina texter, det märks ofta när du uttrycker det. Hur viktigt blir det då i liksom, när du nu ska ha det här talade scenspråket? Jag vet att du har plockat in en dramaturg för att skriva om boken till ett manus.
Ja.
Hur involverad har du varit i det där, i den processen?
Nej, men hon, då Irena Kraus heter hon, som är mycket erfaren och har jobbat på Dramaten i över 25 år. Jag gav henne boken och frågade om hon ville skriva ett manus. Och så, ja, men det gör jag jättegärna. Och sen så skrev hon den första versionen och sen har vi bollat det där fram och tillbaka. Och det blir ju någonting annat, för det är ju inte roligt att bara stå och läsa ur en bok rakt upp och ner. Man måste ju det måste hända något mer också. Sen har han väldigt bra regissör också.
Ja, man hör ju mer och mer att det här är definitivt inte bara, inom citationstecken då, en konsert. Om jag säger den manliga tystnaden, vad säger du då?
Mm, den kommer vi behandla.
Mm. Är vi lite slarviga med det, eller är just män dåliga på känslor och prata om saker, eller vart är du på väg med det där?
Ja, om jag generaliserar lite grann så tycker jag att vi är sämre. Jag hoppas att de yngre generationerna är bättre. Jag märker det på mina egna söner. Men min pappa var ju inte bra på att prata, till exempel. Och jag tog ju efter honom och jobbade ganska länge med sen att man måste ju prata, annars går det ju inget bra.
Nej, vad blev vändningen för dig?
Nej, men jag slet ju ut några terapeuter på vägen.
Var är de idag?
Terapeuterna, ja, de chippar efter andan.
Ring in!
Ja.
Men har du nära, goda, manliga vänner som du känner att du kan prata med?
Ja, det tycker jag att jag har.
Har ni jobbat fram det? Jag blev liksom nyfiken på det. Eller har ni liksom alltid funnit varandra i det? Eller kan man tillsammans bli bättre? Jag tänker, många vänner har man ju sedan årtionden tillbaka, om man har tur.
Ja, men jag tycker att vi har blivit bättre på att prata om det. Och sen kan det ju vara också så här en man kan gå och spela golf med någon och så fråga igen. Med någon som kanske har skilt sig eller separerat eller... Och så frågar jag Jenny när jag kommer hem. Hur var det nu då? Hur mår han? Jag vet inte. Vi pratade bara golf. Det är typiskt manligt.
Jag har noll igenkänning på det.
Ja. Men så kan det vara. Men så oftast är det ju inte så.
Man får ringa när man kommer hem.
Nej, men jag tror att man mår ju bättre om man kan prata om saker. Jag brukar dra den här historien att det ibland kommer fram gubbar när man går omkring på ICA. Och det var efter de här programmen som jag och Jenny gjorde där vi träffade andra par och pratade om relationer. Så kom det ju fram ibland gubbar som sa, fan alltså, du och frugan gör de här programmen, det är ju liksom jag och Solveig, vi har inte snackat om sånt där skit på 30 år, va? Men vi börjar ju babbla.
Vilken välgärning!
Eller hur?
Otroligt! Ja. Vad kul! För dig, Jenny, och honom och Solveig.
Ja, verkligen.
Niklas Strömstedt, gå ingenstans.
Nej,
vi ska prata mycket mer. Här är Magnus Carlsson. Jag ber dig.
Sträck ut din hand till mig. Jag ber. Jag var en vinnare.
Niklas Strömstedt gästar P4 Extra den här söndagmorgonen. Jag tänkte stanna kvar lite i den här föreställningen du ska ut på. Du har ju tagit din självbiografi om, jobbat om den så att den ska fungera i det här sammanhanget. Men du, hur minns du allt? Skriver du dagbok?
Du menar när jag höll på att skriva boken?
Mm.
Nej, jag har aldrig skrivit dagbok och jag ångrar ju att jag inte har gjort det. Men det är ju så, ja, så var det för mig. När jag började gå tillbaka och minnas, och så minns man någonting. Och då minns man på köpet någonting annat som leder till något tredje. Och ibland så har jag också tagit hjälp av folk som jag har jobbat med och kompisar och frågat så här, hur var det egentligen? Hur var det där nu igen? Och så.
Just det. Men nu för tiden går man också in i mobilen och scrollar alla sina foton.
Ja, hur många har man?
Ja, lite för många i mitt fall. Men har du börjat med dagbok då?
Nej, jag har inte gjort det.
Nej?
Men det är kanske...
Jag ska inte tvinga dig till någonting.
Nej.
Men av det som vi kommer att få avnjuta på scenen, jag tänker, det kanske dyker upp saker som inte fanns i boken.
Det kanske det kan göra, ja.
Men finns det någonting? Kan du ge oss någon liten blinkning vad du kanske kommer att bjuda på där på scenen?
Nej, men det kommer ju till exempel handla om ett par av terapeuterna. Och det kanske kommer att handla om lite som jag minns från turnéer. Det kommer ju att handla en del om den manliga tystnaden, naturligtvis. Mm. Och så kanske något om katter.
Ja, där har vi det igen. Man kan väl säga att Jenny gav ju verkligen dig katterna.
Ja.
Alltså när ni möttes och inledde era gemensamma liv. Vad skulle du säga att du har gett Jenny?
Ja, en hel del garv faktiskt.
Ja.
Ja, jag tycker det är jättekul att hon tycker att jag är rolig. Och jag tycker ju att hon är rolig. Så att och sen har hon gett mig mycket självförtroende.
Fint.
Och pepp. Och,
fotbollen? Vem gav vem fotbollen?
Jag har gett henne fotbollen. Ja. Och då i början så följde hon ju med på matcher. Mm. Så här som man gör när man är nyförälskad. Nu har hon lovat att hon ska följa med på premiären mot Norrköping hemma. Men jag tror inte hon kommer hålla det faktiskt.
Nej, okej. Men alltså, fotboll är ju inte bara fotboll för dig. Alltså att du går på matcher och är intresserad. Jag måste läsa innantill här, för jag är ju svag. Alltså. Nu vet ju jag att Allsvenskan började i helgen. Mm. Och första matchen för AIK, som är ditt lag, det är imorgon.
Mm.
Du kommer inte att vara där. Livet har kommit emellan.
Ja.
Ja, tråkigt att höra.
Ja, tråkigt. Det var meningen att jag skulle åka, men så kom det saker med.
Ja, så där som det gör. Mm. Men alltså, du är med i valberedningen i klubben. Och
ja,
du...
nomineringskommittén sitter jag i, som är liksom valberedningen för aktiebolaget.
Jaha, ja, så du är liksom inte i...
Jo, alltså det... De hänger, vi har inte tid att...
Nej, det är komplicerat.
Ja, men det är sen en sorts valberedning.
Men jag tänker faktiskt ställa en väldigt seriös fråga i sportsammanhang. För att igår så fick vi beskedet att sportchefen Thomas Berntsson får gå 2 dagar innan premiären. Alltså, gungar din värld då?
Lite grann, ja.
Ja, det bekymrar dig att det blir liksom oroligt i klubben?
Lite, men jag forskade lite i det. Och jag känner mig ganska trygg i.
Ja, du har nummer att ringa personer och prata med.
Ja,
ja. Men du är inte med i valberedningen för att få fram en ny sportchef.
Nej, det är faktiskt det är vdn som hittar det.
Ja, okej. Okay. Men om man tittar på livet så tänker jag att nu är alla barnen utflugna, om jag har förstått det hela rätt.
Ja.
Hur har det förändrat tillvaron? För det här är ju lite grann ett famlande, ser jag, i min egen bekantskapskrets.
Ja, men det kan ju vara svårt för... Plötsligt är alla barn borta och så sitter man där mitt emot varandra och barnen har varit ett gemensamt projekt. Så sitter man där och så vet man inte vad man ska prata om. Men så tycker inte jag att vi har det. Det är tråkigt och det är lite tomt ibland. Å andra sidan så vet man var saker ligger nu. Man hittar saker.
Och så har ni ju katterna.
Ja, de har vi också.
Ja, de har ni också. I turnén så har jag förstått att du bjuder på annan musik än din egen. Hur mycket vill du säga om det här? Och så?
Jo, men jag har ju själv älskat en massa låtar som har fått håret att resa sig på armarna på mig. Och då tyckte jag att det i en sån här föreställning är extra kul att kunna spela några av dem. Så jag har skrivit svenska texter till några stycken som jag har. Mm. Som är såna här riktiga kärleksbarn för mig.
Men du vill inte berätta något om vilka de här låtarna är än?
Nej, jag tycker det är lite... Men vi kommer få träffa både Elvis Costello och Carole King.
Ja, vad kul. Mm. Kommer du skriva egen ny musik till den här föreställningen?
Kanske.
Ja, det tar jag som ett ja, eftersom du ler så där trevligt.
Det kommer en ny duett i maj. Kan jag bara tisa om.
Mm. Då är man två.
Då är man två.
Vill du droppa några namn?
Nej.
Nej? Okej. Okay. Och sen hoppas jag att du får rätt i. Du har sagt att du hoppas att det blir ett kvinnligt GES vad det lider. Det är ju fotbolls-VM i sommar, va?
Ja, nästa sommar.
Tack. Ja. Och då har du sagt Molly Sandén, Miriam Bryant och Miss Li.
Ja, vilket gäng.
Verkligen, jag hoppas också att du får rätt.
Ja,
ja, men du, turnén får vi vänta på till i september och en duett med någon oklar vad det lider då. Niklas, det är alltid ett nöje.
Ja, det är detsamma.
Ja, tack snälla. Nu ska vi lyssna på något annat än Niklas Strömstedt. Ja. Det här är Alison Krauss och Union Station, The Lucky One. Nu önskar jag dig en fortsatt fin söndag.
Detsamma.
Tack. Cykla försiktigt.
Ja, ska jag. You're the lucky one, so I've been told. As free as a wind blowing down the road. Loved by many, hated by none. I'd say you were lucky 'cause I know what you've done. Not a care in the world, not a worry inside. Everything's gonna be alright 'cause you're the lucky one. You're the lucky one, always having fun. A jack of all trades, a master of none. You look at the world with a smiling eye and laugh. The devil as his train rolls by, give you a song in a one night stand. You'll be looking at a happy man 'cause you're the lucky one. Well, you're blessed, I guess, by never knowing which road you're choosing. To you, the next best thing to playing and winning is playing and losing. You're the lucky one, I know that now. Don't ask you why, when, where, or how. You look at the world through your smiling eye. You laugh at the devil as his train rolls by. Give you a song and a one-night stand. And you'll be looking at a happy man 'cause you're the lucky one.
Här i studion kan jag avslöja, om man anar ett svagt pianoljud i bakgrunden så är det Niklas Strömstedt som har hittat vårt elpiano här inne. Det är ljuvligt, men du som lyssnar, du får något annat som också är härligt, nämligen Pink tillsammans med Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. I've been dreaming, friendly faces, I've got so much time to kill. Just imagine. Sunshine. Mer P4 Extra blir efter Ekot och en kort rapport från Radiosporten och domfinalen i bandy-VM. Sverige möter Norge.
Här är Lidköping och VM-finalen i bandy för damer mellan Sverige och Norge. Matchen har pågått i snart 25 minuter och det står 1-1 och Norge vållar Sverige väldiga bekymmer.
Ja, det är nästan så att det ligger närmare till hands att Norge hade leda med 2-1 än Sverige. Och det är ju en jätteskräll så här långt. Det ser nervöst och spänt ut och man skvätter bollar lite till höger och vänster i det svenska laget och inte alls tajmade när man ska gå till anfall. Så tycker jag det ser ut så här långt.
Mm, Norge gjorde det första målet. Ingrid Tufte gav Norge ledningen med 1-0. Sverige kvitterade för en liten stund sedan Ida Friman gjorde det målet på en soloprestation. Vi ska ha med oss i bagaget apropå den här matchen att mötet lagen emellan i gruppspelet och vann Sverige med 13-1. Så det är tämligen sensationellt att matchen är i ett lika läge efter 25 spelade minuter.
Turkiet har idag bekräftat att den svenska journalisten Joakim Medin har gripits och formellt anklagas för delaktighet i den terrorstämplade kurdiska organisationen PKK och för att ha förolämpat Turkiets president Erdogan, enligt ett officiellt besked. Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenegard kommer att ta upp fallet med Joakim Medin när hon träffar sin turkiska kollega i veckan, säger hon.
Jag kommer ju åka på NATOs utrikesministermöte i veckan och då kommer jag ju framföra till min kollega hur oerhört angeläget det här fallet är för den svenska regeringen. Men exakt hur vår dialog går kommer jag inte att kunna gå in på.
Det var i torsdags som den svenska journalisten greps i Istanbul. Nu är han formellt misstänkt för terrorkoppling. Något som inte stämmer enligt Andreas Gustafsson, chefredaktör på Dagens ETC där Joakim Medin jobbar. Och i fredags gick Andreas Gustafsson ut och krävde att regeringen agerar direkt och skarpt. Enligt utrikesministern har Joakim Medins fall högsta prioritet. Nu försöker man få brottsanklagelserna i skrift. Och generalkonsulatet i Istanbul försöker få till ett besök för att se till att han under omständigheterna mår väl, säger hon.
Vi har noterat den formella bekräftelsen från presidentkansliet, men vi har alltså inte fått se det här i skrift och det är någonting som vi jobbar på.
Utrikesministern, moderaten Maria Malmö Stenegard och reporter var Ellen Rosenqvist. Nu har 10-talisterna börjat komma till landets häkten. Minst 6 personer som är födda tidigt 2010 och därmed 15 år gamla har häktats i år enligt Ekots kartläggning. Misstankarna är genomgående grov brottslighet som planerade mord och vapenbrott. Barnombudsmannen Juno Blom kallar det här ett totalt misslyckande från samhällets sida. Internationella Röda Korset går ut och ber om motsvarande 1,1 miljarder kronor i nödhjälp till offren för jordbävningen i Myanmar. Pengarna ska användas till att hjälpa runt 100 000 människor, dels med livräddande insatser och dels med stöd under de kommande 2 åren, uppger Röda Korset enligt nyhetsbyrån AFP. Militärjuntan i Myanmar har bekräftat att 1600 människor har dött och över 3400 har skadats till följd av jordbävningen. En 22-årig palestinsk man har dödats av Hamas i Gaza efter att ha deltagit i protester mot Hamas, det uppger hans släktingar. Enligt släktingarna kidnappades han och torterades av Hamas, det skriver Times of Israel. Under förra veckan utbröt protester i Gaza mot Hamas styre, något som Ekot tidigare rapporterat om. Ekots nyheter med Angela Wiesedler.
Nu fortsätter P4 Extra med Titti Schultz.
Och i det här programmet så är en av Sveriges största Hollywood-exporter på ingång. Jag pratar om Peter Stormare som också är musiker och artist och han ska på Sverige-turné med sitt band Whispering Pines. Visste du att närmare 300 kvinnor dödades under häxprocesserna som pågick under blott 8 år på 1600-talet men som ändå har blivit en av vår historias största rättsskandaler? Jag ska prata med Cecilia Dyringer om det här. Hon har skrivit texterna i boken Häxorna. Och i Gaza pågår demonstrationer mot Hamas. Det är ovanligt med den här sortens demonstrationer och även omfattningen saknar motstycke. Demonstranterna vill få bort Hamas för gott. P4 Extra en hel timme till. För dig som just har fått på radion kan jag berätta att vi började lite tidigare än vanligt. Men håller på lika länge liksom. Pratar minuter och sekunder. Här är hon, Linnea Henriksson. Ge inte upp på mig. Vanliga demonstrationer mot Hamas pågår i Gaza där demonstranterna vill få bort Hamas för gott. Med mig nu Sveriges Radios internationella korrespondent Johan Mattias Sommarström. Hallå där, Joma.
Hallå där. Nu när vi sitter och pratar så är det ju mörkret som vanligt, så jag är beredd.
Mm. Du har sagt att de här demonstrationerna saknar motstycke. Kan du utveckla det?
Ja, det kanske inte är mörkt ur ett sånt perspektiv då. Nej, men under 18 års Hamas-styre i Gaza så har det varit väldigt ovanligt med demonstrationer. Jag tror att det har skett vid ett tillfälle förut för en sådär 7-8 år sedan att det varit mer omfattande demonstrationer. Annars slår ju Hamas ner alla demonstrationer. De skjuter med skarpa kulor mot demonstranter. Många av dem som demonstrerar har då, eller försökt demonstrera, har gripits och misshandlats svårt i fångenskap och kanske till och med dödat. Så att det här är något ovanligt och unikt och det har skett flera dagar i rad.
Men det du säger, är det alltså att demonstranterna, de får hållas bara, eller finns det någon yttre påverkan mot demonstranterna?
Ja, självklart är det ju inte så lätt. Det är ju Gaza och Hamas vi talar om. Många av Hamas milismän och beväpnade säkerhetspersoner gömmer sig nu i tunnlar undan israeliska bomber, detta sedan vapenvilan kollapsade tidigare. Men det innebär inte att allt är fritt framför de här demonstranterna. Till exempel har jag fått uppgifter om att 6 stycken aktivister, demonstranter som har varit med och protesterat mot Hamas har försvunnits eller dödats. Så en är en 22-årig man som försvann i slutet av förra veckan. Hans döda, svårt sargade kropp lämnades på framför familjens dörr i Gaza. Och hans begravning igår omvandlades till en slags ytterligare demonstration, protest mot Hamas, där de sörjande då gick i processionen och ropade slagord som Hamas ut, till exempel. Så att det är ju inte riskfritt ändå, även om demonstrationerna har fått hållas så har demonstranter och specifika aktivister attackerats på andra sätt, som den här unga 22-åriga mannen till exempel.
Och det demonstranterna vill är alltså att få bort Hamas från att styra i Gaza. Är det ens möjligt?
Nej, det är ju det som är frågan. Alltså de 18 års järngrepp har ju Hamas haft i Gaza. De står för alla institutioner, de står för allting som är statsbärande, samtidigt som de har det totala våldsmonopolet i Gaza. Så att det är inte möjligt så